Oj, 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 spännande.
Nu hör vi, Magnus springer bort till kylen här och rotar lite grann. Och det kommer, är de lite svagt blåfärgade och en grön. Hej och välkomna till Wikipedia-podden, din verkmästare i fabriken där Wikipedia tillverkas. Jag heter Jan Ainali.
Och jag heter Magnus Olsson. Och jag har redigerat på Wikipedia i snart 10 år och nästan uteslutande på svenskspråkiga Wikipedia. Och jag fick se vid mina statistik att jag har skrivit 500 artiklar.
Oj, det är nog en bra bit mer än vad jag har skrivit, tror jag.
Och gjort 25 000 redigeringar totalt. Så det blir någonstans 7 per dag har jag räknat ut också. Eller det kan man få man automatiskt. Så in och titta i er statistik, det är roligt.
Var hittar man den?
Under sin bidragslista och högst uppe till höger i listan på sin användarsida. Eller på, när man är inloggad på Wikipedia. Så finns det en flik som heter bidrag eller en länk. Och längst ner under bidragen så finns lite undersidor, redigeringsräknare, skapade artiklar, bidrag på andra wiki. Ja, 500 är väl bra då, men det är väl inte något rekord. Och jag antar att du har gjort en del på både Commons och Wikidata. Och...
ja, jag håller på och släpar mig mot gränsen 5000 uppladdade mediafiler på Wikimedia Commons. Jag är någonstans på 4880 nu, så jag har 120 till som jag tänkte försöka beta av här under sommaren.
Ja, du ser. Bara en sån sak.
Vi gör ju Wikipedia-podden här för att snart så är Wikimania på gång i Stockholm. Vad är Wikimania, Magnus?
Ja, Wikimania är då... en stor konferens, internationell konferens där wikimedianer från hela världen samlas och framförallt kanske wikipedianer. Och det, man diskuterar Wikipedia högt och lågt, eller Wikimedia-projekten högt och lågt, och fri kunskap och skryter om hur duktig man har varit och berättar hur duktiga andra har varit och vad vi kan göra ännu bättre. Och det beräknas att komma 1000 personer.
Ja, det är en siffra jag också har hört. Och vi hade ju en träff igår kväll som både du och jag var med på för volontärer som redan befinner sig i Stockholm.
Ja, just det. Och det var ganska många från KTH. Mm. Så där har det slagit ganska många från utbytesstudenter då som har hittat de här call-outen. Och det är väl en grej som jag har... fruktat lite grann när det gäller Sverige, så är det just att få tag i volontärer.
Ja. Så det vill vi göra ett slag för här nu, ni som lyssnar här, och om ni är i krokarna eller har möjlighet att ta er till Stockholm över helgen där när Wikimania går 16-18 augusti, så får ni jättegärna ställa upp och vara volontärer. Är man med och hjälper till i minst 8 timmar, då får man fritt inträde på övriga dagar, och då ingår ju mat och sånt, och så kan man hänga lite grann på själva konferensen också. Man får ju gärna hjälpa till mer än 8 timmar också.
Och är man volontär med 8 timmarna så hinner man ju se mycket även under den tiden. Så att
ja.
Man kan gärna vara 16 timmar också.
Ja, för en av de sakerna som saknas till exempel är typ att vara rumsvärd, eller nu kallar de det för room angels. Alltså man hjälper dem som ska hålla presentationer i ett visst rum, och då får man ju på köpet se allting som händer i det rummet den dagen.
Ja, precis. Så annars får man ju träffa folk som inte är inne och sådär. Mm. Och jag tror att det är, man behöver mest finnas till hands. Man behöver vara en hantlangare till de som finns där. Så att det är inga konstigheter heller. Man ska bara ställa upp och springa och hämta saker och leta upp kontakter och sånt där.
Mm. Ja, vill man göra mer avancerade saker också, så får man hjälpa det teamet som jag ingår i som ska försöka spela in video och kanske till och med livesända en del från Wikimania.
Ja, absolut, det finns nog
i hela skalan.
Från att bära möbler till att hämta folk på, eller möta upp på flygplatsen om vi får tag i folk till det, och rodda med teknik.
Ja. En sak som är på konferensen som traditionellt har varit, ja, det är så många år som jag kan komma ihåg har det funnits med. Och det är också ganska vanligt på akademiska konferenser i posters, alltså affischer. Och det här var deadline i mitt...
Söndag, 7 juli.
Ja. Ja, precis. Och vi ser nu att det är 48 stycken som är inlämnade.
Och jag vet inte hur många de kan ta. Jag kan tänka mig att 48 kanske de får plats med.
Ja, det, nu minns jag inte vart det var de skulle smälla upp de här någonstans. Men om det är på universitetet så borde det nästan kunna vara hur många som helst.
Ja.
Tidigare i år så har det varit, som jag har förstått det, inte någon gång som det har varit liksom någon som har blivit nekad på grund av platsutrymme, utan kanske att man har missförstått, ja, idén med postern.
Ja, och jag tror det skulle vara mycket, mycket flera och sådär. Och vi hade ju tänkt vara med, vi lyckades ju inte lämna in någon då. Men vi tänkte att vi skulle göra reklam för Wikipedia-podden, men då stod det att reklam var inte så välkommet, eller man ska inte stå där och slå sig för bröstet.
Nej, då skulle vi försökt gjort om det lite grann till att vilka erfarenheter har vi dragit här av att ha poddat i snart 2 månader.
Ja, just det.
Någon halv i alla fall. Men vi orkade inte riktigt tänka så långt här.
Nej, dessutom. Och sen, jag tittar lite på benchmarking faktiskt. Jag tror vi pratade om det innan också. Eller vid något tillfälle har vi pratat om det. Nej, det var nog på Wikipub, ja, som jag pratade om det. Vad det finns för andra Wikipedia-poddar. Och det är inte jättemycket.
Det är inte mycket, det finns några stycken. Det finns ju en riktig långkörare, i alla fall Wikipedia Weekly,
oh ja,
som efter runt 60 avsnitt tappade bort det här Weekly och, oh, började bli Yearly, och de brukar spela in ett på varje Wikimania nu.
Okay. Sen, men den finns kvar i alla fall?
Den finns kvar i alla fall.
Och sen finns det en som jag tyckte var ganska rolig, som är 3 komiker som slumpar fram en artikel i Chicago.
Just det, men det är ju inte så mycket en insiderpodd som den här.
Absolut inte.
Utan det är ju mer än om innehållet.
Absolut, och några sådana finns det. Och då, det tycker jag är ganska roligt. Det finns någon också som där de bara läser en artikel varje avsnitt.
En annan sak som har varit, inte alla gånger på Wikimania, men de senaste 4, 5, 6 gångerna kanske, är någonting som de kallar för Community Village.
Ja, jag känner inte igen det alls. Vad innebär det då?
Det har varit ett sätt för de här organisationerna runt omkring, till exempel chapters som Wikimedia Sverige, att kunna ha ett litet bås och presentera sig och sina aktiviteter. Och sen så vidgades det också till att innefatta user groups, och att de liksom kunde presentera sig, att de liksom hade ett fast ställe på någon plats i,
ja,
närheten.
Ja, som en liten mässutställning. Ja, men det
väldigt,
har jag sett
väldigt på. Likt någon mässa. Men nu ska de göra om det där. Så att de kommer ha en community village, men de kommer inte erbjuda båsen. Istället kommer alla organisationer få göra enligt en typ av en mall, en stor affisch om sin organisation, och så kommer de sitta uppe på en jättelång radda. Och sen så, kommer de göra lite mer de här ytorna. Nu säger jag ytor, nu ska vi inte blanda ihop dem med spaces-ytorna, utan sådana platser på universitetet där det är trevligt att sitta och prata tillsammans kommer de att märka ut, så att, liksom, för att facilitera det här sociala samtalet.
Alltså märka ut med de här posters, eller märka ut på något annat sätt?
På något annat sätt, jag vet inte exakt hur
de pratar. En glad wikipedian. Bild på en glad wikipedian.
Ja.
Ja, okej, men det låter intressant. Och sen är det i Sverige då, eller på svenska Wikipedia, så är det något som heter Wiki Loves Earth.
Just det.
Som har varit en fototävling.
Ja, och vi gjorde ju lite reklam för den i våra första avsnitt, för den pågick ju under hela maj. Och sen, nej, eller pågick den under hela juni? Nej, nu...
Jag tror du är domare.
Jag är jury. Jag vet i alla fall att vi... Nej, det måste ha varit att den höll på i... Just det, den höll på i maj. Så var det. Och men nu finns det ett resultat från den svenska deltävlingen. Och vi har en förhandsavslöjande här då. För att vi kan ju inte visa er bilden i podden. Men vi kan faktiskt försöka beskriva den, kanske. Jag ska visa bilden här. För...
Och det är alltså, det är bilder ifrån naturreservat och...
Nationalparker.
Nationalparker. Och hela världen är inblandad, alltså det är, ja, inte bara...
och då är det, funkar det på samma sätt som den här fototävlingen Wiki Loves Monuments, att det är 10 bilder som går vidare från varje land, och sen så blir det en internationell slutfinal med en internationell jury. Och bilden som vinner är från Dalby Söderskog naturreservat. Om du kikar här lite grann.
Det ligger i Skåne utanför Lund.
Så är det en ganska trollsk bild på lite svampar. Och så är det någon annan sorts svamp som växer mitt bland de första svamparna. Och alla de här svamparna växer mitt i någon slags grön mossa. Så att det är en väldigt mysig bild med varma färger.
Det ser nästan ut som det är havsbotten faktiskt med den här gröna.
Ja, det är nästan lite korallkänsla, ja, på det.
Och det här är en som heter Dalby Lennart som har laddat upp den.
Ja.
Och är Dalby Lennart bekant? Jag känner inte igen namnet.
Inte för mig. Jag känner igen användarnamnet från förra årets tävling. Okay. Vet jag att personen var med. Eller någon annanstans på Commons kanske jag har sett den. Men jag känner igen namnet i alla fall.
Ja, nej, men
det är lite talande att Dalby Lennart har tagit en bild från Dalby Söderskog. Så att man kan ju tro att det är en lokal...
Förmodligen är det ingen slump, så nej.
Nej.
Och en fanfar då?
Ja. Ja, jag tror inte vi pratar igenom alla 10 bilderna, men när den här podden kommer ut sen i morgon så tror jag att vi de officiella blogginläggen och resultatlistorna har publicerats.
Och det är du och Squid som har varit den...
Som har varit i juryn.
Den svenska juryn, ja.
Vad har vi mer från Sverige då?
Ja, på svensk Wikipedia då så är ju adminvalet för mig är klart.
Hur gick det?
Det gick ju faktiskt riktigt bra. Det var roligt och det har varit väl inte riktigt 40 röster. Men någonstans mellan 30 och 40.
Och det är som för dina val ganska normalt, tror jag, va?
Jag tror ganska högt tror jag till och med. Men... Ja.
Jag ögnade igenom lite snabbt på din lista och såg att du har legat någonstans mellan 23 och 44 röster, ja, alla valen. Och det har aldrig varit någon annan kommentar och inte någon som har röstat emot.
Nej, men det har varit några som har tvekat.
Hur vet du det?
De har skrivit det. De har röstat neutralt.
Ja.
Så att man är aldrig självklar, det ska man inte tro. I förra avsnittet så höll jag ju på med lite Wikipedia-arkeologi och funderade där varför det blir tjafs och sånt där och tyckte att men det är inte så farligt. Men vi är ju ganska tjafsiga, det är ju så. Och jag fick för mig att vi aldrig har avbrutit någons administration eller adminrättigheter i en sån här årsvis omröstning. Men det var fel såklart, det har vi gjort. Det är 4 användare, eller 4 administratörer har förlorat sina rättigheter under en period. Och varför det då? Ja, de har väl hamnat lite i tjafs då. Och varför tjafsar vi? Jag vet inte. Men traditionellt så är alltid en, tycker jag, känns som adminomröstning. En av dem som blir nominerade, den har blivit tjafsig. Oftast är det då nyval. Eller återkommande, någon som vill gärna bli vald som återkommer flera gånger. Men det har inte heller varit sista året faktiskt, där jag kollade bakåt. Så det har varit väldigt lugna adminval och det är ju skönt då. Och sen så, när vi införde det här med ettårsperioden, så sa vi, eller trodde vi väl då, att då slipper vi det här med avsättningsförsök. Men det var det också några stycken runt 2010. Men då var det också lite grann att det här ska vi inte hålla på med, det är därför vi har ettårsperioden. Försök, så att man satte ner foten lite grann då. Sen dess har det inte varit några sådana heller. Och de som blir av med användarrättigheter eller inte får dem då, så har ju de då på något sätt blivit kontroversiella. Och oftast beroende av hög aktivitet och kanske inte så mycket lyhördhet.
Lite grann köra sitt eget race.
Köra sitt eget race och tycka att det är så här det ska fungera. Det är inte lyssna på konsensus utan... köra sin egen magkänsla. Och man vill ju väl då. Det är inte det att man vill ju inte försämra. Man vill ju göra någonting bra. Men har svårt att se andras perspektiv då. Och sen så är det då även politiska förtecken. De som är väldigt politiska i sin aktivitet. Alltså, eller de är nästan aktivister. Det är därför de skriver. De vill ta ut sanningen. Och de vill gärna bli administratörer. Kanske som ett litet adelsmärke då. Och får inte det därför att de, då har uppenbar agenda, tycker man. Och även de vill väl oftast väl då, på sitt sätt. De tycker att ändamålen helgar medlen på något sätt, så att de vill ju förbättra på sitt sätt då, så de ser det. Och sen då inaktivitet, såklart. Det är en vanlig anledning till att nyvalda inte blir.
Omvalda menar du?
Ja, eller ny.
Och då menar du...
Ja, och sen så att man blir av med dem beror naturligtvis på inaktivitet.
Jo, men menar du också att det är den här typen av inaktivitet, inte den som är att den här personen inte är kontaktbar längre, utan att det är någon som faktiskt fortfarande redigerar men inte har gjort några administrativa åtgärder det senaste året?
Ja, både och då. Och framförallt då att man är inaktiv.
Mm.
Ja. Och tjafsar gör vi om högt och lågt och smått och stort. Och det kan vara om det ska vara punkt eller komma, eller hur använder man ett CV-kolon rätt och till då Israel-Palestina-konflikten och mera världsliga problem, kan man säga så. Mera världsomspännande problem.
Eller ganska lokala problem som ett som du har stött på den här veckan.
Ja, just det. Och det är då artikelnamngivning. Och där är jag ju då en pomfkramare, kallar jag
mig. Vad är pomf? Nu slänger du med förkortningar här.
Och pomf då är principen om minsta möjliga förvåning.
Principen om minsta möjliga förvåning. Okej, okay, ja.
Ja, och så att... Och den bygger upp på att man kommer till artikel så ska man inte tveka om vad den handlar om. Alltså hur vi namnger våra artiklar, och det är ju då... Det finns ju en riktlinje eller något sånt där som heter artikelnamn, och den används väl, eller stämmer väl någorlunda. Och den nämner då att det ska vara svenska om det finns ett sånt. Annars kommer man inte hitta på ett svenskt ord. Och sen så pomf då, principen om minsta möjliga förvåning. Officiellt namn är ju inte särskilt tvingande i artikelnamn, men ett vanligt argument för de som ska namnge. Och sen så då att det ska vara konsekvent namngivning, och det står faktiskt den här artikelnamnriktlinjen. Och den känner jag mig tveksam till faktiskt. Jag tycker det är ganska lätt att bli hittepånamn då.
Mm. Men vi vandrar lite grann som katten kring het gröt här. Vad är tjafset den här veckan?
Ja, tjafset den här veckan då, det är Gamla stan. Och var ligger då Gamla stan?
Ah, okej. Okay. Jag ser vart det bär hem.
Ja, precis. Och då är det, låg den här under, tror jag, under namnet Gamla stan. Flyttades till Gamla stan, parentes Stockholm. Vilket då är, så brukar vi inte skriva, utan vi skriver komma Stockholm.
Mm, just det, för...
Så den flyttades till småningom till Gamla stan, komma Stockholm, och sen flyttades det tillbaka. Och anledningen då, så nu ligger den under Gamla stan igen, som den då, ja, alltid, som det heter, har gjort. Men diskussionen fortsätter, och det är lite helt självklart faktiskt vilken det ska vara. Det finns Gamla stan i ganska många städer i Sverige. Det finns gamla städer i alla städer i Europa i princip. Så att visst, man kan ju börja tycka att det ska stå under komma Stockholm. Och jag kan tycka att just den då är väl ganska okej. Okay, för ingen blir förvånad om det står Gamla stan, komma Stockholm.
Nej, just det.
Men däremot om man jämför med min gamla käpphäst David Bowie. Om det står David Jones, om man söker efter David Bowie. Och det, man kommer till artikel där det står David Jones. Så då tänker man, ja, vad fan nu då? Och sen så står det då som har artistnamnet David Bowie. Då tycker jag att man blir lite lurad och förvånad. Andra är då som Globen, som då kanske man vill använda ett officiellt namn som är Stockholm Globe Arena eller något.
Ja, kanske till och med Globe Ericsson Arena, ja, eller något sånt där. Eller har varit.
Ja, och de kan ju också ändras då med spons. Ja. Men Globen heter det ju på något sätt, och ingen blir förvånad om det står Globen, känner jag. Och sen då, ja, Gamla stan då, eller platser i allmänhet. Utländska så har vi ju Köpenhamn, skulle vara väldigt konstigt om vi börjar skriva Köpenhamn. Och New York skulle istället vara konstigt om vi skrev Nya York. Men Nya York är ändå ett ord som har använts en gång i tiden. Köpenhamn tror jag aldrig har använts däremot. Men det ena är då officiellt då.
Just det. Och vad är Gamla stans officiella namn?
Ja, det är Gamla stan nu.
Ja.
Men en gång i tiden var det stan mellan broarna.
Ja, just det.
Men samtidigt så det lanserades det på allvar på slutet på 70-talet som ett Gamla stan, som ett namn. Då. Men tunnelbanestationen alltid hette det. Och jag tror även spårvagnstationen hette det. för mina föräldrar så Gamla stan, och de hade sagt något annat annars.
Ja.
De kallar fortfarande Hornstull för Hornsplan.
Just det. Och det här är ju ena halvan av problemet då. Vad ska artikeln heta? Om den ska heta Gamla stan eller Gamla stan, Stockholm. Sen har vi ju andra halvan. Om du skriver Gamla stan, vart ska du hamna? Ska du hamna på Gamla stan, Stockholm, eller ska du gå direkt till en föreningssida?
Ja, precis. Och då tycker jag att man ska gå till en föreningssida om man nu bestämmer det. Det tycker jag alltid ja. Man ska göra.
Alltså, man bestämmer, så ska det bli. Det, ja. Det är vi överens om. Ja, men om tycker du att vi ska bestämma så?
Om man nu bestämmer att man ska särskilja Gamla stan i Stockholm, så tycker jag att då ska man med föreningssidan komma till Gamla stans föreningssida. Alltså om man söker på Gamla stan så kan man komma till den.
Är det generellt från den här artikelnamns... Här är jag lite osäker.
Jag har ingen aning faktiskt. Jag tycker att det ska vara så. Det är inte alla som tycker så.
Nej, för jag kan tänka mig till exempel om vi har, låt säga, Göran Persson.
Ja.
Så kanske Göran Persson, parentes, som man använder för namn då istället för komma. Göran Persson, parentes, statsminister.
Ja, men då kan väl artikeln heta Göran Persson? Om det är så självklart, tänker jag. Och sen så tycker jag att just Göran Persson kan väl vara en föreningssida.
Ja.
Inte för att det är Göran Persson, utan för att det är ett så vanligt
namn. Nej, men det var därför jag menade det, för ja. Att det finns massa andra Göran Persson. Ja. Och då menar du att en av dem slipper ha en parentes som talar om vilken Göran Persson det här
ja,
är.
Ja, och så gör man ofta ju. Så är till exempel nu med Gamla stan, är ju så nu. Att Gamla stan har ingen parentes nu.
Ja, men även om man skulle ha en förgreningssida.
Ja, och då tycker jag att förgreningssidan ska vara Gamla stan. Och inte ha olika... Alltså så att man skriver bara Gamla stan, då hamnar man i förgreningssidan. Och får välja att komma till Stockholm. Då.
Ja.
För annars kan det lika gärna heta Gamla stan direkt. Det. Men det där är, som sagt, det där är bara min åsikt. Och det är absolut ingenting som är skrivet någonstans, utan det får jag fortsätta tjafsa om helt enkelt.
Är diskussionen så pass mogen så att du ser vart det bär hän?
Nej, det vill jag inte påstå. Jag tror nog att den klarar sig, för det är så pass många ändå. Men det är några som är väldigt envisa då, som gärna vill flytta den till ett mera strukturellt namn. Alltså, vi ska alltid ha särskiljning på stadsdelar, alla stadsdelar. Och det kanske, jag vet inte. Jag förstår tanken, jag tycker att den är fel. Det blir lätt att har man ett specialintresse så vill man ha det så, och man blir heller aldrig förvånad. Det finns en annan med båtar. Vad ska man döpa artikelnamn om båtar? Då finns det någon sån här båtkalenderbitar tradition att alltid skriva det första dopnamnet. Att det är det som bestämmer vad sökordet för en sån post då, eller artikel är.
Medan det aktuella namnet då kan bli en omdirigering till...
Ja, alla då. Ja. Alla mellanliggande namn till det aktuella. Medan jag menar att det aktuella namnet som är mest intressant.
För att det är det man förmodligen
möter,
ser.
Och kanske inte alltid det aktuellaste heller. Det kanske är så att i en Finlandsfärja flyttar till Grekland, så kanske man vill ha, tycker jag då, Finlandsfärjans namn, därför att...
Om Cinderella åker iväg någon annanstans så kommer det alltid vara Cinderella för oss.
Ja, för de flesta svensktalande då. Så där går jag lite då emot det andra som heter globalt perspektiv. Och jag tycker att POMF får gå före både globalt perspektiv och, men även då officiella namn och konsekvenser.
Mm.
Så jag är en stor pomfkramare som sagt.
Ja, men där tror jag, just om själva pomf jämfört med globalt perspektiv, tror jag definitivt jag håller med dig. Och det blir mycket tydligare om man tänker sig det på engelska, som ju är ett globalt språk. Så blir det tydligt att pomfen, den minsta förvåningen, är mycket viktigare. För att du vet aldrig, liksom, det är ju global per default.
Ja, precis.
Medan vi på svenska lätt fastnar i språket mot landet.
Ja, jag känner, och det gör man ju då. Men jag tycker att man yxar till det för mycket när... Men det, som sagt, det är inte heller... Det finns alltid undantag.
Mm.
Och det är det jag tycker också är viktigt. Det är därför jag gillar POF. Man ska inte vara rädd för undantag. Man ska försöka hantera dem. Och som sagt, har man specialkunskaper så blir man inte förvånad, men alla andra blir det. Är man otroligt intresserad av musiker så tycker man inte att det är konstigt att använda deras barndomsnamn, kanske. Eller båtar och deras dopnamn. Eller vad heter det, arenor och ha deras officiella namn. Om man kan lista alla arenor på i Premier League och sånt. Finns det folk som kan det? Det vart jag väldigt förvånad när jag fick reda på. Ja?
Ja, vi kanske får återkomma till den här och se om Gamla stan får ligga kvar eller om Gamla stan flyttar.
Ja, precis. Det ska bli intressant. Jag tror nog att den kommer ligga kvar under Gamla stan direkt. Men vi får se.
Då har vi några internationella nyheter och några av de här är lite grann som av en blänkare. Vi tänkte ge ett litet tips till er som lyssnar på podden på roliga saker. Och den första roliga saken är en karta som en användare brukar göra över objekt på Wikidata med koordinater. Och sen så gör han ett tvärsnitt av det här och plottar ut alla de objekterna på en karta. Och då ser man att liksom världskartan lyser upp.
Ja, det är ganska någonting. Snyggt gjort också. Det är, ja. Liksom, det är som det är elektriska ljus. Eller som det är
lite grann så är det.
Städer på natten.
Ja, för bakgrunden är svart och så liksom blir det orange och så blir det och vitt där det är riktigt mycket koordinater.
Och kartan är heller inte någon sån här politisk karta. Utan det är
nej, det är ju ingen karta alls, utan det är bara en svart canvas. Jaha. Där alla prickarna plottas upp. Jaha. Och så helt plötsligt så ser man världen tack vare att det finns Wikidata-objekt med koordinater överallt.
Och dessutom ligger väl alla storstäder där folk bor, ligger vid kusterna, så att det blir ju...
Ja, och till viss del så kan man också se det på den här kartan då, att ta till exempel Australiens östkust. Den är ju väldigt väl bebodd och där är ju jättemånga prickar, så den ser man väldigt skarpt, medan västkusten, som är mycket glesare, är lite mer diffus.
Och sen så vet man hur det ser ut, så man fyller i linjerna såklart. Så.
Ja.
Jaha, jag trodde det var någon sorts topografisk karta, för det ser verkligen ut som...
Ja, nej, den är helt baserad på de koordinaterna som finns. Men det roliga just den här veckan då, som är lite grann av en nyhet, att ungefär en gång per år, eller kanske lite, ja det är lite oregelbundet, så görs det en uppdatering och då gör han också en extra karta där man ser vad har lagts till sen förra gången.
Ja, han blinkar mellan de två, eller växlar mellan de två. Så.
Ja, och det finns också en variant där de nya är rosa.
Ja, just det.
Och det man kan se här nu är ju att bland annat lite grann på just Australiens östkust, lite grann
och, i... Och förlåt, är det var redigeringarna kommer ifrån eller vad de handlar om?
Det är alltså vart koordinaterna är. Vart koordinaterna? På vilket dataobjekten.
Ah, okej.
Så det är...
Var de kommer ifrån.
Ja.
Där man kan bestämma det.
Ja, och då de flesta av de här är ju... Alltså platser.
Ja, just det.
Eller objekt i världen.
Ja, precis.
Så. För att en person har ju aldrig en koordinat.
Nej, precis. Inte en bok heller förmodligen. Inte de flesta böcker. För.
Det kan finnas något undantag där.
Säkert. Alltid men... undantag.
Så. Och sen är det ju mycket i Kanada och det är en del i Finland och Irland har blivit täckt. Och sen är jag inte riktigt med på i Indien där. Var
men det var det någonting var... hade smält till där, var det någon som tyckte. Och då tänkte han att ja, det är väl en person då. En person gör så pass stor skillnad.
Det är Västra Bengal. Och det, ibland kan det också vara så att det är någon som, en person eller ett gäng personer som hittar ett datasätt.
Ja, just det.
Som man kan lägga till på Wikidata. Vi såg ju väldigt tydligt när det gjordes en import av svenska sjöar.
Okay.
Då blev ju Sverige alldeles rosa i den uppdateringen.
Vad roligt.
Så den kan man klicka sig in och titta och se lite grann på. Det är mest lite så här... En rolig grej.
Och sen är det veckans bild på Wikipedia, Wikimedia Commons.
Ja, och den är ju lite annorlunda för att på Wikimedia Commons första sida så är det ju alltid dagens mediafil. Eller dagens bild och en film, mediafil. Och nu kommer Wikimedia Foundation att börja göra ett redaktionellt urval på sin blogg en gång i veckan.
Som inte hämtar ifrån... De här valda bilderna på
jag vet inte hur det urvalet kommer att göras. Så det är lite spännande att se vad här. De har gjort en så länge då.
Ja,
så får vi se vart det tar vägen. Men det kan man då alltså följa på Wikimedia Foundations webbplats. Som också då den här veckan har fått ett nytt utseende. Det har ju haft en väldigt blå sida ett tag. Som fått mycket kritik För att det stämmer inte alls överens med de övriga färgscheman som har funnits. Men nu precis då har man släppt en ny som är mycket ljusare och lättare.
Och lite tecknat.
Och lite tecknat.
Tecknat har blivit någon grej faktiskt. Jag vet inte var det kommer ifrån. Ganska snyggt i och för sig. Men... Mm. Och sen och vill jag bara säga att svenska Wikimedia, eller Wikimedia Sveriges webbsida har också blivit ny.
Ja, just det. Det var för några veckor.
Det var precis, någon månad sedan kanske så, som jag upptäckte det. Och jag tror det var nästan samma dag jag upptäckte det. Så jag tyckte jag var där dagen innan.
Och den Wikimedia Sveriges webbplats hittar man på wikimedia.se. Och för att hitta till Wikimedia Foundations webbplats så finns det lilla tricket att längst ner på varje wikisida, längst ner till höger, så finns det två stycken små rutor. En som går till Wikimedia Foundations webbplats och en som går till mjukvaran MediaWiki, som är den plattformen som alla Wikimedias wikis använder.
Och då kommer man rakt in i deras webbsida, ja.
Mm.
Man kommer inte till någon lista med alla projekt, utan då får man leta upp sen.
Mm.
Och även de, så är det Support Wikipedia, det är Wikipedia som är den stora och kända och omkramade, även om Wikidata blir större på sitt sätt. Ja, och mjukvara.
Ja, här har vi en nyhet som inte kanske gagnar så jättemånga, men där den har slagit till så har den varit väldigt irriterande. Och det är när man gör evenemang som till exempel skrivstugor. Normalt sett så kan man ju bara skapa ett visst antal konton från en IP-adress. Och det är ju ett skydd för Wikipedia så att man inte liksom ska kunna sitta och massskapa konton och sen hijacka något. Ja, precis. Så normalt sett så kan man bara göra en viss summa eller en viss antal. Och då kan man begära att kan vi tillfälligtvis just för den här skrivstugan när vi har 50 stycken bibliotekarier på plats få en lättnad från den här. Och då har man kunnat begärt det och så har man fått det och så kan man skapa flera konton.
Och var begär man det? På svenskspråkiga Wikipedia?
Jag tror att man får gå till Meta för att begära det. Jag tror att
för det finns ingen på svenskspråkiga som fixar det? Någon byråkrat eller stöd?
Ja, det är nog till och med på... Länken finns från våra show notes och det är till och med på MediaWiki som man får begära det. Men då har det tokiga varit i att det finns ett annat skydd också som ska skydda våra wikis från spam. Och det är att nya konton kan bara göra ett visst antal redigeringar per minut från en och samma IP-adress. Och då när man har skapat 50 stycken nya bibliotekariekonton här så har man ju direkt slagit i taket på det där. Så även fast man har fått skapat ett konto så har bara de fyra första kunnat redigerat eller någonting sånt.
Och innebär att hur hastigheten med ens, man kan bara spara ett visst antal gånger?
Ett visst antal gånger per minut tror jag att det är.
Jag tror för de här 50 kontorna?
För alla nyskapade konton på samma IP-adress.
Ja, precis.
Och de här hänger ju såklart logiskt sett ihop. Men mjukvarumässigt så har det varit på två olika ställen man behövt gjort ändringarna. Och nu har man gjort den andra. Så nu om man har en stor skrivstuga eller något event så ska man komma slippa slå i det här taket. Det är säkert folk på Wikimedia Sverige som är glada över det.
Ja just det. De får ju brottas med det såklart. Som driver skrivstugor med mycket med nybörjare då, typ som institutioner och sånt mycket.
Mm. Och det är säkert många lärare som kan vara glada också som har försökt redigera med en hel klass.
Ja, okej. Okay. Just det, det är klart. De drar igång en klass, ja. Nu ska vi göra artiklar. Och sen från själva oss då, det är lite tråkigt. Men det är kul att de är med och försöker, ge inte upp. Ja, och sen ja, just det. Nu är det så här att jag och Jan sitter ju i samma rum.
Ja, det sa vi inte i början här. Jag är inte på distans i Bryssel.
Och jag är hemma som var. Jag sitter på samma plats då.
Ja,
men, och då är det så att min Wikipedia-artikel är något som heter Kodflaska. Och det är till att börja med en veckans översättning för flera år sedan. Så jag tror, nu är det Squid sköter mycket veckans översättning. Det är någon sån här... global grej tror jag. Man röstar fram en globalt. Eller språkligt
då? Ja, det är ett projekt på, vad ska man säga, ett initiativ på Meta man gör, och så diskuterar man vilken ska vara, och så finns det här då för alla språkversioner.
Och det blir en varje vecka finns det. Och Squid brukar alltid slå ett slag för den här. Jag tror inte om man bland annat kodflaska skrevs. Den skrevs då och hamnade lite fel. Den hamnade under bygelflaska, för det ser lite ut som det. Men hemligheten med en kodflaska är att istället för att det är en kork då, som en bygelflaskan eller patentkorken, så är det en kula som tätar halsen.
Inuti alltså?
Inuti halsen ligger en kula. Och det här fanns faktiskt även i Sverige ett tag innan patentkorken slog ut dem då. Överlevde längre i Indien, används det fortfarande, har förstått, av gatuförsäljare. Och de återanvänds då, diskas. Och jag skulle vilja ha en sån apparat faktiskt, den som en Sodastream. Och sen finns det då ett läskföretag i Japan. Så en del som har varit på sushi-restauranger utomlands kan ha sett den här flaskan. De brukar känna till den.
Men du säger att de tvättas och återanvänds, men i artikeln så står det att den inte går att återförsluta efter att den har börjat tömmas.
Nej, ja precis. Alltså det den går inte, alltså man kan inte stänga den som en patentkork, men man kan ju fylla på den igen, kolsyra den och försluta den, för den försluts med trycket.
Ja, men du behöver ju typ ha som en maskin då som gör det.
Ja, just det.
Ja, så med dina egna händer så fixar du inte liksom hela i vatten.
Så när man har, om man har köpt något med till stranden, slå ut kulan, då får man dricka upp det helt enkelt. Nu har jag köpt sån här, så då tänkte jag bjuda Jan på sån då. Så nu kommer det att skramla ett tag. Det kanske blir musik. Vi får se.
Oj, spännande. Nu hör vi. Magnus springer bort till kylen här och rotar lite grann. Och det kommer... Är de lite svagt blåfärgade och en grön? Okej, det här är också märket som nämns i Wikipedia-artikeln. Och eftersom vi inte är någon slags public service som behöver vara neutrala, så kan vi säga då att det här är Ramune, den japanska. Carbonated soft drink står det här.
Ja, precis. Så den är då köpt på japanska torget på Tegnérgatan i Stockholm. 30 spänn, det är inte gratis direkt.
Nej, det var inga stora flaskor heller då. Nej. Nu får jag inte se här hur han går iväg och öppnar dem i smyg. Det måste vara något hemligt trick. Någonting faller på golvet.
Jag tog bort den här.
Okej, det var en liten plast. Och då ser jag här i toppen nu att det sticker upp en liten sidan på en kula i öppningen.
Och så finns det ett litet verktyg som man slår ner den kulan med.
Och verktyget ser ut som en
svamp.
Ja. Och då trycker man.
Jag tror du ska sopa till faktiskt.
Boom, sa det där. Och så flög det ner. Och så ligger själva kulan i någon slags, ja, vad ska man säga, att det är en hals i själva flaskan.
Ja, det är liksom åtsnöpt halsen. Ja. Sen är den åtsnöpt lite ovanför också, så att när du dricker så ska kulan lägga sig där. Annars så ramlar, om du dricker så där som du gör nu, så kommer kulan att ramla ner över locket.
Och så dricker jag så där istället.
Så fastnar kulan i den här extra skålarna. Du märker när det blir lite tommare.
Ja, nu fattar jag.
Så nu ska jag öppna min också. Jag fick melon.
Jag fick original flavor. Vilket är...
Sockerdricka då.
Ja, sockerdricka. Kanske någon sorts Sprite eller 7-Up.
Men de här har någon sorts plastkork då, så det är lite fusk. De indiska är kulan liksom in, vad säger man, den är inblåst. Så att där är liksom glas allting. Och så ligger en kula lös inuti.
Ja, du menar att det här är en plastkula inuti?
Nej, det vet jag inte. Nej, det är inte. Men det där är en plastkork liksom.
Aha, ja, det sitter någonting ovanpå här. Mm. Inte som som man ser i en väldigt fin bild i artikeln på Wikipedia, så ser man att det är helt i glas.
Ja, det är inte världens godaste läsk, men den är rolig och den är inte gratis, men den är rolig. Man kan inte dricka det varje dag, men när man, den gången man gör sushi kan man göra.
Vi kanske skulle ha det här i någon slags videoformat egentligen för att det här skulle ha gjort sig allra bäst. Men ja, ni får titta på artikeln och bilderna där så förstår ni nog hur... Ja, här skulle man ju nästan spela in en video på hur man öppnar den här också, hur det ser ut. För att stillbilden gör det inte riktigt rättvisa. Så jag slår ett slag här för att spela in video, som jag brukar göra.
Ja, precis. Ja, och då, precis, det var då veckans översättning och så fick vi testa en sån här flaska.
Mm.
Det var därför den här valdes. Och du har valt messmör, eller messmör, vad säger man?
Jag ser nog messmör.
Ja, jag ser också det.
Ja, och jag har valt den här artikeln av lite olika anledningar. Dels så tycker jag att det här är en sån artikel som också skulle göra sig bättre med en annan bild. Vi får inte ens se messmöret i den här artikeln. Där vi får se en bild på en tub av det kända varumärket Fjällbrynt.
Och så det här är ännu mer reklam nästan.
Ja, så dels är det som är det lite tråkiga som också ganska lätt skulle kunna åtgärdas. Kolsyran gör sig påminn här. Och det andra som jag tyckte var intressant med den här artikeln är ju Intervicke-länkarna, hur de funkar. Så om man tittar på Intervicke-länken till engelska så hamnar man på artikeln om primost. Och det är alltså den norska osten som på svenska brukar kallas för mesost.
Ja, och tydligen i Norge heter mysost.
Mm.
Det var roligt. Det måste ha med...
Den kan också heta brunost i Norge. Ja. Men för oss svenskar så vet vi ju att det här är ju inte alls samma sak.
Nej, det där är ju samma problematik som vad hade förra gången. Blodpudding och blodmat.
Ja, det är lite samma. Och någonting som har slagit mig är ju att det här är väldigt vanligt just för livsmedel.
Ja, det är klart.
Att vi tycker att det är självklart, eller det kanske inte tycker att det är självklart, men det har blivit med tiden så att finns det någon liknande maträtt i ett annat land så länkar man ihop dem, även om det inte är samma maträtt.
Ja, och det där är svårt för att, jag menar, mammas köttbullar, alla recept är olika. Inom ett kvarter så skiljer ju köttbullsrecepten och pyttipannan. Och...
Ja, så är det ju. Men om du skulle ta en Wallenbergare...
Ja, okej. Okay. Den är lite mer skyddad då, nästan.
Ja, så skulle du inte kunna länka det till en järpe på tyska.
Kanske man ska, jag vet inte. Nej, det där är svårt. Jag vet inte, jag tycker inte man ska vara för... när det inte finns... Det är svårt när det inte finns någon standard. Alltså när det inte är standardiserat så blir det en känsla. Och då är det liksom svårt att börja dra gränser och börja tjafsa om. Och...
Mm.
Men jag vet inte, jag har ingen lösning i och för sig då. Jag tycker att man ska vara... Jag tycker i och för sig att man ska vara ganska... lyhör då, alltså. Men samtidigt, jag har också tjafsat om brownie och kärleksmums och bara, nej, det är inte samma sak. Vad är det för skillnad då? Det är samma ingredienser, ja, men det ena är ju liksom sockerkaka och det andra är kladdkakebaserat.
Ja, men det kan ju framförallt bli i typ den här artikeln för oss norska, eller oss, jag är inte norsk, men för norskar och svenskar som kanske äter både med smör och
precis, och känner till både och. Det är då det blir ett problem på något sätt.
Ja, och då blir man, för att komma tillbaka till principen om minsta möjliga förvåning, ja. Så klickar de på nu vill jag läsa på svenska om brunost, och så hamnar de rakt in i vårat messmör.
Ja, är det sant? Det där är svårt. Det var något mer sånt där alldeles nyss som jag såg. Det var guldfot. Guldmyntfot och myntfot. Det visste inte jag att myntfot är då det generella och guldmyntfot är då en myntfot som är baserad på ädelmetallen guld. Man kan också ha kopparmyntfot då. Och då är det så att vi har ju bara en artikel om detta. Tyskarna har två, engelsmännen har en tror jag.
Mm, och då blir det lite virvar där.
Det blir det. Så vi är ihopkopplade med golden standard tyska. Och den är ihopkopplad med myntfot på engelska då, har jag för mig det var. Och man kan se att det verkar heta guld på italienska och spanska och sådär också. Mm. Och det är mer kanske att det har råkat bli fel, eller ja. Men här är ett gränsdragningsproblematik som är, visst det är uppenbart mellan en tub med smör och en norsk ost, ja, absolut. Ja. Men
det blir lite intressant för att någon kanske har stört sig på det här. Jag vet inte, men i artikeln om mesmör så står det faktiskt vad mesmör heter på engelska. Soft whey butter.
Ja.
Vilket ju inte alls är den artikeln som den leder till.
Nej, ja, just det. Och frågan är om det inte är Fjällbrynt som försöker sälja in den så, eller?
Som soft whey butter?
Ja, det står ett kolon där lite misstänkt. Ja.
Var är det ett kolon?
Efter Fjällbrynt AB i Östersund, Jämtland, kolon. Eller är det bara jag som har skit i skärm?
Du har fått sputsa din skärm.
Där ser man. Ja. För det där med att ha en engelsk översättning i en svensk artikel, det är ju inte helt självklart heller, tycker jag. Och varför just engelska? Varför har vi inte en tyska i sådana fall? Och vi ska ju... Vi har ju språklisten på sidan just för att koppla ihop med olika språk. Vilket faktiskt också är en vanlig ingång till Wikipedia. Eller ett vanligt användningsråd i Wikipedia. Jag använder det själv, men jag har till och med hört folk som har sagt att det var så de började använda Wikipedia. Att de använde som för att kolla översättningen på lite så här specialord, förvaltning och teknik och sånt. Och det är ju skitbra till det. Så det är en användning som jag kan rekommendera. Så glöm inte, som sagt, vänstermarginalen och alla länkar runt om en artikel.
Precis. Så, det var det om mesmör och veckans Wikipedia-artikel. Vi dyker in i Wikifikor, meetups och träffar i närtid.
Ja, just det.
Det är lite sommar, men några träffar i närtid.
Ja, tisdag till exempel och Göteborg, de kämpar på.
Mm.
Mellan 2 och 20 nu på sommaren. Alltså 14 och 20. Jättebra att gå dit. Träffa fantastiska människor. Och sen är det på onsdag nästa vecka så är det Wikipub.
Mm.
Och då kanske vi ses där och går hem och sänder sen, eller?
Det låter väl som en plan, ja, tror jag.
Jag ska försöka ta mig dit i alla fall. Och så får det bli efteråt då. Det blir jättebra. Slipper jag skynda därifrån som jag fick göra förra veckan. Och då blir det nästa program, ja, efter en pub. Det kan ju bli intressant också. Se vad vi öppnar för flaskor då.
Ja, ganska sommarlugnt alltså. Det är lite som att det är lugnet före stormen innan det rampar upp rejält innanför Wikimania. Ja. Det kommer ju bli mycket runt omkring som händer.
Ja, absolut, och, ja, just det. Och vi träffade ju Erik då igår och... Han såg lite småstressad ut. Han känner nog att det är kort tid kvar nu och mycket att göra. Så kämpa på, Erik. Vi hjälper till så gott vi kan.
Det gör vi. Och ni som är där hemma, återigen, har ni funderat på att kanske vara med och hjälpa till lite grann på Wikimania? Slå till, gör det. Det kommer att bli roligt.
Eller om ni bara vill dit och kolla vad det är, så offra en dag då på att vara volontär. Eller offra, det är inget offer, det är bara trevligt.
Ja. Ja,
tack
det
för idag,
Jan. Det funkade att sitta tillsammans också.
Ja, faktiskt. Men jag tyckte att det gick bättre att sitta på distans.
Du tycker det? Jag tyckte tvärtom.
Ja, det var bra.
Att vi möts bra här när vi sitter bredvid.
Ja, det är trevligt att ha det här, det är inte det. Men,
jag kanske ska åka tillbaka till Bryssel igen.
Ja, ja, men vad kul. Då ses vi nästa vecka igen, ja. Och så hörs vi då, ni andra.
Det gör vi. Tack för att ni lyssnar allihopa och hör gärna av er med feedback. Vi har fått lite grann och vi tycker det är så himla roligt när någon hör av sig.
Ja, tack ska ni ha. Hej.
Hej.